Du lyssnar på OBS i P1.
En gång tämde människan den vildsinta uroxen och kon blev vår mest värdefulla följeslagare. Numera ses kon ofta som ett hot mot vår existens. Hur blev det så? I den här scenen följer Ann-Helene Meyer von Bremen kossans väg från gudaväsen till mjölkfabrik.
I begynnelsen var kon. Aud Humla gav di åt jätten Ymer och slickade rimfrosten från stenarna och skapade på det viset Bure, han som blev gudarnas förfader i den nordiska gudasagan. I begynnelsen var kon. Inte bara i den nordiska mytologin utan även i många andra skapelseberättelser och religioner. Den egyptiska Hathor, återfödelsens gudinna, födde varje morgon fram solen och bar den mellan sina horn. Israeliterna lät döda 3000 av sitt eget folk för att de dansade runt guldkalven, en symbol för guden Baal och stark konkurrent till Javé. Hinduismen har flera gudomliga nötkreatur. Tjurguden Nandi har stark koppling till Shiva och Nandi bär också de döda hinduernas själar i Vietnam till Indien. Kogudinnan Surabi, mor till alla kor, skapas när gudar och demoner kärnar det kosmiska mjölkhavet. Hela Vintergatan är för övrigt skapad av komjölk, när Krishna och mjölkerskornas gudinna Radha råkade spilla ut drycken över hela himlen. I den grekiska mytologin är det istället gudinnan Heras mjölk som ger upphov till Vintergatan, eller Milchstraße, Milky Way, Walakte eller Mälkevägen som det heter på andra språk. Hur kommer det sig då att detta djur, som inte bara i religioner utan också i människors vardagsliv, så starkt har förknippats med skapelse, liv och fruktsamhet, idag ses som ett hot mot vår existens? Eller rättare sagt, hennes rapar. Den ko som är den vanliga i Sverige, Bos Taurus, härstammar från uroxen som var en imponerande bjässe. De största tjurarna hade en mankhöjd på 2 meter, kunde väga över 1 ton, hade väldiga horn och ansågs vildsinta. Julius Caesar menade att det inte gick att tämja dem ens som kalvar. Så varför ge sig kast med dessa farliga djur? Människan hade redan tämjt geten och fåret. Och det fanns gott om vilda djur där boskapsskötarna etablerade sig. En teori är att det inte var mjölken eller köttet utan rituella skäl bakom domesticeringen. De stora hornen sågs som symboler för himlakroppar som månen med koppling till fertilitet. Kon blev också snabbt en statusmarkör och symbol för kapital. Ordet fä för boskap betydde ursprungligen egendom och latinets pecunia, pengar, kommer från pecus, boskap. Fortfarande är rollen som flyttbart kapital, bytesmedel och status den viktigaste rollen för kor i många boskapskulturer. Under lång tid sågs kon som något mycket värdefullt, religiöst, ekonomiskt men också som sällskap. Det finns många skildringar i litteraturen och filmen över den nära relationen mellan kon och människan. I novellen Skiljas från sin vän skildrar lappmarksläkaren och författaren Einar Wallqvist detta när han skriver om mor Katrin som blivit gammal, sjuk och övertalats att skicka kon på slakt. Men det är inget lätt beslut. Kossan var hennes enda sällskap, hennes riktiga vän. Som hon kunde få prata med så mycket hon ville i sin ensamhet och som hon mötte tillgivenhet av. Efter nattens sömn ändrar hon sig dock och bestämmer sig för att säga nej till slaktaren. Ty det skulle han veta, att ömhet och sällskap och en ko, det säljer man inte. I Sverige brukar det heta att malmen och skogen har spelat en stor roll för framväxten av det moderna Sverige. Men man skulle också kunna nämna kon. Det var runt henne och hennes mjölk, kött, kalvar, gödsel, hud och dragkraft som det mesta kretsade inom lantbruket. Det var försäljningen av hennes smör och ost som gjorde det möjligt för lanthushållen att skaffa de saker som man behövde. Kon står också i centrum när Sverige anammar de nya jordbruksmetoderna från Europa under 1800-talet. Då börjar man bland annat att odla vall, en blandning av gräs och kvävefixerande grödor som klöver på åkrarna. Det här gav inte bara mer mat till fler kor, utan även till fler människor. Och fler händer kunde sättas i arbete, vilket var en förutsättning för industrialiseringen. Samtidigt som jordbruket började kommersialiseras under 1800-talet växte statarsamhället fram. Herrgårdarna specialiserar sig på mjölkproduktionen som kräver mer arbetskraft och billig sådan. Statarna jobbar hårt och länge, bor i eländiga bostäder och får sin lön främst i form av stat, det vill säga i form av mat från gården. För statarfruarna innebär makens anställning ett extra gissel. Istället för att hälsas med tillfredsställelse som en extra inkomstkälla har statarhustruns mjölkningsplikt nästan kommit att bli statssystemets värsta plågoris, dess vita piska. Ivar Lo Johansson beskriver träffande vad som har hänt. Mjölkningen som tidigare var något positivt har blivit en plåga. Det vi ser är början på den industrialiserade lagården. Om kvinnan var slaven i herrgårdarnas mjölkgårdar har kon allt mer axlat den rollen. Descartes syn på djuren som maskiner har nu blivit verklighet i många av världens mjölkfabriker. De bönder som fortfarande spjärnar emot denna utveckling ses som bakåtsträvande idealister. Dagens industrialiserade mjölkko är omgärdad av maskiner. Hon matas och mjölkas av maskiner. Maskiner tar hand om hennes gödsel, mäter när hon är brunstig och reglerar hur mycket hon ska äta och mjölka. Bonden blir allt mer frånvarande. Hen sitter i sitt kontor och studerar all info från maskinerna. Att gå utomhus och beta, som är det mest essentiella för en ko, anses hon heller inte längre behöva eller klara av. Dyra maskiner vill man helst inte ta ut ur garaget. Problemet med maskiner är att de ger ifrån sig utsläpp. I kornas fall handlar det främst om växthusgasen metan. De har alltid rapat metan, precis som älgarna, rådjuren, hjortarna och de andra vilda idisslarna. Men till skillnad från viltet räknas numera metanet från de tama idisslarna som antropogena utsläpp, påverkade av människan. Men även viltet regleras av människan i form av jakt, skogsbruk, lantbruk, trafik, naturvård och byggande av infrastruktur och bostäder. Mänsklig påverkan har fått viltet att kraftigt öka jämfört med mitten av 1800-talet då många djur var mer eller mindre utrotade. Ändå gäller inte samma måttstock för dem som för tamdjuren. Trots att antalet kor, får och getter har minskat radikalt under samma period. Anledningen är kanske att vi ser viltet som en del av naturen, medan kon är mer en kugge i mjölk- och köttmaskineriet. Därmed viktas hennes metan lika tungt som metanet från utvinningen av fossila bränslen. Lösningen på problemet är lika industriell den, en kemikalieblandning som ska minska kons metanavgång genom att förändra hennes matsmältning. Människan tämjde uroxen för dess gudomliga horn. Idag har människan gjort de flesta kor hornlösa genom avel eller genom att bränna bort hornanlagen hos kalven, allt för att passa in i matfabriken. Vi verkar inte behöva några gudar längre. Kanske inte ens några kor. Men däremot en aldrig sinande ström av maskiner.
Det sa journalisten, författaren och småbrukaren Ann-Helene Meyer von Bremen. SN producerades av mig, Ann Lingebrant, på Sveriges Radio i Malmö 2025.